God afton och välkomna till en ny säsong med Vetenskapens värld. Och det handlar dessutom om en jubileumssäsong. Det första Vetenskapens värld sändes nämligen hösten 1971. Så vi firar faktiskt 20-årsjubileum i år. Och presenten, den har vi ju redan fått. Tittarna har skänkt oss sin tid, vilket vi alltså tackar för. I kväll så ska vi förflytta oss långt tillbaka i tiden till kung Segerställs tid. Vi ska berätta om de arkeologiska utgrävningarna i Sigtuna som nu är avslutade. Och med hjälp av modern datateknik så ska vi bland annat visa hur det såg ut i kungens Sigtuna för 1000 år sedan. Och den här tekniken, den ska vi för övrigt återkomma till senare i programmet. Men först alltså till Sigtuna, och det är Mikael Agaton som rapporterar.
Under de sista åren av den epok som kallas vikingatiden grundades staden Sigtuna. Antagligen av kung Erik, som också kallades Segerställ. Det var på den tiden när kristendomen spreds över landet och när sveoner och götar enades under en och samma kung. Sigtuna byggdes nästan exakt samtidigt som den gamla handelsplatsen Birka övergavs. Det var i slutet av 900-talet när Mälarens vatten sjönk undan och segelfartygen tog nya vägar. Om de kungar, präster, hantverkare och vanliga stadsbor som befolkade dåtidens Sigtuna handlar det här programmet. Det är ovanpå resterna av den medeltida staden som dagens Sigtuna är byggt. Det som idag är en liten idyll var för 1000 år sedan Sveriges första kristna centrum och dess internationella knutpunkt. De isländska skalderna berättar om när Magnus den gode angjorde staden år 1035. Han var på väg från Ryssland till Norge för att ta sin tron i besittning.
Med medisad farkost skar den käcke landskonungen havets böljor. Breda väder konung fiskade din mast. Dina käcka följesmän fingo i Sigtuna bärga det randiga seglet.
Sigtuna av idag kan berätta en hel del om sin forna storhetstid. På flera ställen i stan har arkeologer grävt fram spåren av livet på medeltiden. Och inom ett område som inte är längre än 1 kilometer och inte mer än 100 meter brett ligger ruinerna av inte mindre än 5 stora stenkyrkor och 1 kloster. ...1987 grävde arkeologerna ett 80 meter långt schakt här i Gröna Gränd. Man kunde bland annat konstatera att den tomtgräns som går här har legat exakt på samma plats i över 1000 år. Och här i kvarteret Trädgårdsmästaren avslutade man under våren 1990 den hittills största utgrävningen i Sigtunas historia och en av de största som gjorts i vårt land. 1100 kvadratmeter av upp till 2 meter tjocka kulturlager grävdes fram under 2 års tid. Det motsvarar 2% av ytan i den gamla stan. Och medan arkeologerna bearbetar resultaten från utgrävningen reser sig det nya kvarteret på platsen. Och här i huset på andra sidan gatan kunde man i början av förra seklet besöka krogen Fördärvet. Nu ligger här och i husen intill istället Sigtuna museum. Här började man redan vid sekelskiftet att forska i stans historia. Och det är också härifrån som arbetet med utgrävningen har letts. Nu pågår efterarbetet som tar lång tid och kräver mycket tålamod och fantasi.
Ja, just det. Den där rännen är så klar. Men det där diket, det är ju bredare. Så där breda brukar den ju vara. Och här ligger ett flätverk. Så det kan ju vara en gräns.
Man sammanställer planritningar och fynd och jämför med resultat från andra utgrävningar. Man undersöker hur stan var byggd och hur livet gestaltade sig under de första 200 åren av stans historia.
Flätverkstaketet.
I och med att grävningen är så stor, fyndmaterialet är så pass stort, så ser man väldigt, saker och ting väldigt tydligt redan i utgrävningsskedet. Och ska ta det första så är det ju då att vi har kunnat tidigare lägga stadens grundläggning till 970-talet. Det baserar sig då på den kronologiska dateringen av trävirke i bottenlagret.
Dendrokronologi innebär att man exakt kan avgöra en trästocksålder. Helt enkelt genom att jämföra årsringarnas mönster med andra stockar från samma tid. Utgrävningen av kvarteret Trädgårdsmästaren möttes av stort intresse från experter runt om i världen. Den finansierades med insamlade medel och med pengar från Sigtuna kommun som också stod som garant för projektet. Organisationen och uppläggningen av arbetet sköttes av Sigtuna museer.
Redan från början så har vi haft en väldigt medveten inriktning på hur vi skulle jobba. Vi delade upp arbetsuppgifterna på ett gäng som skulle syssla med respektive benmaterialet, hantverket, stadsgården, stadens planering och handel och varutväxling. Så att man redan från början när schaktmaskinen satt igång hade det här i skallen, att man hade ett ansvarsområde. Det gjorde ju att man hela tiden var uppmärksam inom sitt område. Och den här arbetsdelningen har gjort att stämningen har varit god. Det finns inga akademiska stridigheter så att säga. Vi för en öppen dialog mellan varandra.
Utgrävningarna i Sigtuna är som på så många andra platser ett letande efter kunskap bland tusenårigt skräp. Det är avfall, tomtdiken och husgrunder som kan berätta för oss om vår historia. Som ett komplicerat pussel läggs tusentals ritningar samman till gator, hus och hela kvarter. På samma tomt har man hittat rester av upp till 10 hus lagrade ovanpå varandra.
Det som jag har ritat över här nu, det är en smedja från ungefär 1050. Och den är byggd i knuttimmerteknik. Den har kraftig sylstensrad i botten, lergolv och sen timmerstockar då. Och en ingång här uppe på hörnet. Man jämför det med en senare byggnad. Det är också en smedja, men här har man jobbat med brons. Jag måste hitta kryssen. Då ser man att den har blivit mindre, men den ligger på samma plats på tomten som första hus på tomten. Och stora gatan går förbi här nere. Nu har man flyttat ingången till den här sidan. Här ser man tröskelstocken. Och bytt till flätverksväggar. Det ser man på de här små borrade hålen.
I ett flätverk av vidjor och grenar arbetade man in lera och gödsel som sedan torkade till väggar i bostadshus och verkstäder. Erik Segersäll var det enade Sveriges första kung och Sigtuna var hans första stad. Här är kungakronan i stadens sigill ur en bok nedtecknad på 1300-talet. Genom århundraden har ruinerna gett upphov till drömmar om svunnen storhetstid. Som här i det nationalromantiska måleriet under 1800-talet. Och här kan vi se staden på en karta från den tiden. Ruinerna kom att bli symboler och tecken för stadens historia. Som här i ett kopparstick ur Suecia Antiqua från 1600-talet. Kvar i marken finns spåren av tiden då Mälardalen kristnades. I takt med att resultaten från utgrävningarna kommer fram klarnar också bilden av det första Sigtuna.
Sigtuna som centralort uppstår ju på grund av att kungen vill ha en plats att markera sin makt här i Uppland. Handel och hantverk kommer till som element, men det är inte de första sakerna man tänker på när det gäller att staden kommer till.
Sigtuna är grundlagt vid ett bestämt tillfälle efter en uttänkt stadsplan. Man har grävt diken för att markera ut tomter. Cirka 8 meters bredd, långsmala tomter. Och det här har man gjort innan kulturlagren börjar bildas. Innan man börjar bygga husen. Man ser att man har kastat upp leran från de här dykena på den ursprungliga markytan. Sen har kulturlagen börjat bildas.
På det här flygfotot från dagens Sigtuna kan vi se hur stora gatan slingrar sig genom stan. På samma sätt som när stan grundlades för lite drygt 1000 år sedan. När kungen kom till platsen lät han staka ut tomterna enligt ett mönster som var vanligt även på andra håll vid den här tiden. De tomter som vette mot Mälaren låg på 1000-talet nere vid den medeltida strandkanten, nästan 5 meter ovanför dagens nivå. Det är här i centrum som arkeologerna har grävt de senaste åren. Den röda rektangeln överst till höger motsvarar utgrävningen i kvarteret Trädgårdsmästaren. Och på det här flygfotot kan vi se utgrävningsområdet till vänster om parken, som det såg ut för ett par år sedan. Med hjälp av arkeologernas analyser ska vi skaffa oss en bild av det första Sigtuna. Här kan vi se hur husgrunderna ligger i förhållande till varandra. Och från en punkt sydväst om utgrävningen rekonstruerar vi kvarteret som det tedde sig på medeltiden. Vi har valt ut ett speciellt kulturlager som motsvarar ett decennium av stadens historia.
Ungefär 970 så anläggs Sigtuna. Och i den här stan så lägger man ut alla tomter som är diken. De ligger då på båda sidorna om Stora gatan. Vi ser att Stora gatan går här. Så ligger tomterna på det här sättet. Man tar alltså lantgården och flyttar in den till stan. Men istället för gårdstrynet så sträcker man ut stan på längden. Och husen kommer att ligga i en enda lång rad. Det första huset mot gatan, där börjar man med lite grann hantverk. Man har en smedja här ute. Medan de andra byggnaderna är fortfarande bostadshus, kokhus, bostadshus och förrådsbyggnader.
Med hjälp av modern datagrafik ska vi promenera i just det här kvarteret som det såg ut anno 1050. När Sigtuna hade funnits i 80 år och landet styrdes av kung Anund Jakob, son till Olof Skötkonung. Vi ställer oss på en punkt på Stora gatan där vi kan se in på gården mellan ett par av hantverkshusen. Husen på var sida om oss är knuttimrade på ungefär samma sätt som man gör det idag. Några av husen längre in på den här gården är byggda med så kallad skiftesverksteknik. Gårdsplanen är täckt med stockar, plankor och grenar. Vi förflyttar oss in på gården och tittar åt sidan in mellan hantverkshusen och de första bostadshusen. 15 meter bort i fonden ser vi ett flätverkstaket som markerar gränsen mellan två tomter. Taken på husen är täckta med grästorv eller plankor. Vi fortsätter in på gården och kommer fram till det tredje huset på vänster hand där vi går in genom dörren. Det är familjens kokhus och här har man hittat en mängd föremål som kan berätta om invånarnas vardag.
Vi såg träbänkar, vävstol, släntrister, kammar som man släppte, till och med en liten träpall som stod kvar på plats. Sen hade ju då huset brunnit, fallit ihop och taket som var gjort av torv hade fallit ner. Så det var förseglat.
Många av föremålen som bevarats i de nedfallna husen berättar om det dagliga livet på medeltiden. Om sysslorna och hantverken. Släntrissor och vävtyngder är rester av medeltidens kvinnosysslor. Med samma metoder som använts i tusentals år spann och vävde man sina bonader och kläder. Redskapen var ofta konstfullt gjorda. Det här är släntrissor av ben som tillverkats i stan. Eller här av glas och av den gula bärnstenen. De träddes på en grov sticka av ben eller trä och användes för att spinna trådar av ull eller lin. Ute på gården igen ser vi hur tomten slutar i ett stenröse. Det är den sten man röjde undan när tomterna anlades på 970-talet. Och vi ska sluta med att gå in i det sista huset på tomten.
Här har man en stor mitthärd som senare har blivit en stor askhög. Troligtvis har man samlats här efter dagens slut kanske och umgått hela gårdens befolkning. Här finns det inga hantverksavfall utan det är bara stor askknöl längst bak på golvet och bänkar längs sidorna. Så det är, man ser en klar funktionsuppdelning, speciellt i det här 1050-skedet. Bostad, bakgrunddelen av tomten, hantverksbodar nära gatan, förrådshus i mitten.
En av tidens skickligaste och för oss kanske märkligaste hantverkare var kammakaren. Med verktyg som var förvånansvärt lika våra egna tillverkade man konstfullt dekorerade kammar med en fantastisk precision. De har hittats vid utgrävningar på många platser och de är gjorda av ben eller hov. Bara i kvarteret Trädgårdsmästaren har man hittat hundratals exemplar, som den här enkelkammen gjord av flera sammanfogade bitar av älghorn. Dekoren är oftast ett ristat geometriskt mönster som sedan färgats in med svart bivax. Det kan vara parallella linjer eller flätband. Eller så kallade punktcirklar. Det här är andra föremål som har hittats vid utgrävningen. Det är nålar till sömnad eller nättillverkning eller för att ha i håret. Eller den här kammen med drakslingor. Och det här, en bensked med gåtfull ornamentik. Redskap och rester av metallhantverk vittnar om smeder och bronsgjutare. Smycken och spännen och vardagsföremål av olika slag tillverkades i stan. Det här är isbroddar och hästskor som smitts i järn. Av stål smidde man bland annat den här medeltida saxen. Den påminner om de ullsaxar som använts ända in i vår tid. Och här är nycklar som gjutits i brons. En av arkeologernas viktigaste uppgifter är att klargöra hur vardagslivet har utvecklats genom historien. Hur arbetet och hantverket förändrats.
Och innan vi satte igång att konservera de här ringarna så gjorde vi en metallanalys på det. Det var då vi fick veta att det är bly och det är det som styr behandlingen av det här nu.
På Kulturen i Lund konserveras de flesta av fynden som hittas i Sigtuna. Medan de här ringarna behandlas på arkeologiska forskningslaboratoriet i Stockholm. Det man undersöker är en skattgömma som hittades i ett av husen i kvarteret Trädgårdsmästaren. Det är en för länge sedan bortmultnad tygpåse som innehöll ett 50-tal ringar av en blylegering med infattade glasbitar. Och det här är någonting helt annat. Ett litet fragment av ett kopparbleck. Under inspelningen av det här programmet såg vi plötsligt i kamerans sökare att bläcket är helt täckt av små runliknande tecken. Det går idag inte att tolka texten. Möjligen är det helt enkelt medeltida runklotter, men det kan också vara ett nedskrivet meddelande. Det här är bara ett av alla de runristade föremål som hittats i Sigtuna.
Det är inte alls vanligt med den här anhopningen av runristade föremål vid en utgrävning, utan det kommer ju några enstaka. Men här är vi uppe i ett 20-tal.
Flera av föremålen som hittats här har anmärkningsvärda och ovanliga runinskrifter. Det märkligaste fyndet är ett 900 år gammalt tackkort ristat i ett revben.
Ja, visst. Då kan man läsa här. Konunger, gär, matar, väster. Han gav mest, han gär, säckeliger. Alltså kungen är generösast med mat. Han gav mest, han är värd att tacka eller värd att uppskatta. Det är en hyllningsinskrift till kungen som då får förmodas ha bjudit på ett storståtligt gästabud.
Kungen på den här tiden, han reser runt till sina kungsgårdar och äter upp den mat som man har samlat in där under året. Det är ett stort följe med folk som är under vapen och präster och allt som ett hov behöver. Och det här benet är nästan ett slags inställningsben. Man vill visa att man uppskattar honom.
Olyckligt nog för oss ristades de dagliga texterna och meddelanden oftast i trä. Ett material som för länge sedan multnat bort.
De allra flesta runinskrifter som finns här, de finns ju på runstenar som är resta ute i landskapet. Och det är ju minnesstenar som är ganska formelartat skrivna. Det är, man kan vänta sig en text som oftast finns där. Men på de här lösföremålen så är det ju mera vardagsspråket som kommer fram. Det är inte en monumental minnesinskrift.
På det här skaftet av ben kan vi till exempel läsa att Likko äger kniven. Och den här elfenbenskammen som hämtats hit från det gamla Bysans ägdes av någon som hette Knut eller möjligen Kunt. Det är många av fynden i Sigtuna som visar på kontakten med andra kulturer. Den här krukan till exempel är av en typ som kallas för Östersjökeramik. Den är tillverkad i Sigtuna, men formen och dekoren är slavisk. Den här konstfullt dekorerade bärnstensringen har kommit hit från Novgorod i Ryssland. Medan det här beslaget som suttit på en knivslida ursprungligen tillverkats i Västeuropa. Det är format som ett lättjefullt vilande kattdjur. Och här, miniatyryxor av brons som kommit österifrån.
I den här tiden så har de ryska furstarna och kungarna byggt upp ett ett stort rike österut. Och som vi har haft kontakt med redan under tidig vikingatid och framåt. Många färder som har gjorts på det hållet. Men här kan vi också visa att slaviska handelsmän och hantverkare också har varit här i Skandinavien. Att vi inte bara har rest på andra hållet. Det är smycken, framförallt keramiken som är slavisk. Vi har stora kärl, stora amforor som liknar nästan antika kärl. Som har kommit hit, kanske fyllda med vin eller olja. De tidiga kungarna här i Sigtuna gifte sig med slaviska prinsessor. Och de skickade iväg sina egna döttrar till andra kungahus i närheten. Framförallt Kievriket.
Giftermål mellan medlemmar av olika kungahus var ett sätt att upprätthålla handel och fred. Det innebar bland annat att de första svenska kungarna hade betydligt fler släktingar i slaviska länder än hemma i Sverige.
Vi har hittat timingringar som har suttit på pannband på slaviska kvinnor. Och en väldigt stor del sländtrissor av en typ som finns endast i Kievområdet.
Om man tittar på filmmaterialet här så är det väldigt mycket som pekar österut. Kulturkontakter österut. Det är nu då film som inte direkt hör hemma här. Men tittar vi på stadsplanen så verkar det precis tvärtom.
Hur Sigtunas föregångare Birka var planlagd vet vi inte ännu. Men går vi västerut hittar vi städer med mycket stora likheter. Städer som anlades samtidigt eller strax efter Sigtuna är Lund i dåvarande Danmark och Trondheim i Norge. Även York i England och Dublin på Irland visar upp liknande stadsplaner.
Och kanske med skrämmande likheten när det gäller stadsplanen, det är ju med Trondheim. Där man i princip kan lägga tomterna på varandra, det är precis samma system där. Om man har den här typiska stadsgården med den här raden med hus som ligger längs ena sidan och där varje hus har sin speciella funktion. Och det är just det här systemet med de här långsmala tomterna som vetter med kortsidan mot en genomgående huvudgata.
Tomter drogs upp och gårdar byggdes på obruten mark. Att samla dem som höll kungen högt och var honom trogen. Sigtuna skapades på detta sätt av kung Erik för att ge honom ekonomisk och politisk makt över den viktiga Mälardalen. Under lite mer än 200 år blev Sigtuna en knutpunkt och en smältdegel för resanden och invånare från när och fjärran. Det var i Sigtuna som asagudar och vikingar lades till handlingarna. Den nya kungamakten och kristendomen fick fäste för gott. Vikingatiden var till ända och det vi idag kallar medeltiden började. I centrum av Sigtuna hittade man här om året resterna av kungsgården. Man tror idag att kungsgårdstomten redan i slutet av 1000-talet donerades till biskopen. Som här lät bygga Sankta Gertrud, Sigtunas första stenkyrka. Idag finns varken kungsgård eller kyrka kvar, utan här ligger istället Sigtuna museum. Bakom museet har man hittat murar och gravar som vittnar om den gamla stenkyrkan och om en ännu tidigare träkyrka. Och bakom det gula huset till vänster om museet arbetar arkeologerna med nästa utgrävning. Huset ligger på den enda tomt i stan som fortfarande har exakt samma sträckning som den en gång fick av kung Erik. Den är 8 meter bred, samma mått som i samtida städer i England, Danmark och Norge. De flesta utgrävningar i städer genomförs av naturliga skäl bara när man river gamla hus och bygger nya. Det är också härifrån som pengarna kommer. Om man vill bygga hus i Sigtuna måste man först bekosta en arkeologisk undersökning. Här i kvarteret Urmakaren är det stadshotellet som ska byggas ut. Området närmast gatan grävdes ut under hösten 1990. Här hittade man ett 60-tal gravar från 1000-talet innanför resterna av Sankta Gertruds kyrkogårdsmur. Under gravarna kunde man studera resterna av kungsgården och utanför muren hittade man spåren av flera boningshus. Husresterna ligger snyggt och prydligt lagrade ovanpå varandra eftersom tomten legat still under årens gång. Måndagen den 24 september 1990 gjorde arkeologerna här ett litet men mycket betydelsefullt fynd.
Och i ett av de husen som låg precis utanför Kungsgårdsområdet, det var ett av de husen som vi kunde belägga Olof Skötkonungs myntning. Det är den första myntningen i Sverige.
Det var en blybit där man har provat en myntstamp innan man slutligen härdade stampen.
Den här trasiga provbiten är beviset för att Olof Skötkonungs mynthus verkligen låg här i Sigtuna. Inslaget i metallen ser man den profil och de tecken som man lät prägla på sina mynt.
Och det är ju lätt att göra lite fel när man håller på och tillverka en stamp. Därför vill man pröva stampen i något mjukt material innan man börjar härda den. För sen är ju loppet kört. Och det är därför man har en sådan blybit där man trycker av den stamp man har. Och ser man då att det är något fel, man tycker till exempel kungens näsa har blivit fel eller någonting sånt, så kan man då rätta till det. Och så gör man ett stampavtryck till i blyet och så går det på och till slut är man nöjd och så härdar man stampen. Så att det här provavslaget är en ganska viktig del i proceduren och den visar ju definitivt att just här har man hållit på att göra stampar.
Enligt sägnen börjar Sveriges myntning med att Olof Skötkonung drar på erövringståg. Det var år 994 när en stor här av vikingar anföll Englands kuster och kung Olof var med. När han återkom till Sverige förde han med sig myntmästare som arbetat under kung Ethelred av England. Myntmästarna tillverkade stampar av engelsk modell och slog våra första mynt.
Man hade då med sig folk som kunde stava, var litterata. Man kunde få dit namnet Olof och stadsnamnet Sigtun och så. Men sen har uppenbarligen de här engelska experterna, får vi tänka oss att det var, de har gett sig hem igen. Så stod man där, man hade inga sådana experter. Och man blev faktiskt ganska skicklig på själva mynttillverkningen, att göra mynten något sån här snygga, men det där att göra begripliga inskrifter, det klarar man inte av, utan efter rätt kort tid så blir det bara meningslöst O, I, C, någonting B, och det är det stadiet vi ser här.
Grävningsmetodiken vi använt här i Sigtuna bygger på erfarenheter av svensk medeltidsarkeologisk utgrävningsteknik under många år. Den har ju vuxit fram under 70-talet framförallt där det var en hård exploateringstakt och man krävde ett målmedvetet tänkande innan man satte ner spaden i jorden. Det är stora volymer, vi har ju grävt ut 1100 kvadratmeter och med sitt största djup på 2,5 meter. Och det tar ju sin tid om man ligger och krafsar för mycket.
Ja, det förefaller som det är någon form av vapendetalj här. Möjligtvis att det är en del till ett spjut eller något sånt. Här ser man då, ska man kunna vara en hulling här. Och här skulle träänden skulle sitta fast här då.
Fynden blir indicier i ett omfattande och komplicerat detektivarbete. Man jämför deras egenskaper och placering i förhållande till varandra. Och letar efter tecken på vad som försiggått på platsen. som den här gjutformen som har använts för tillverkning av nitar. Eller andra fragment som berättar om hushållsgöromål.
Att det här är då västeuropeisk keramik, det kan man se genom kärlformen, för att den är alldeles rundad på utsidan, den är nästan som en fotboll rund. Så att det här var ett kärl då som man ställde ner i glöden. Den är tillverkad genom att man har tummat upp den. Man kan se på baksidan här att det gropar. Så den är inte drejad den här, till skillnad från viss annan keramik.
Under 1900-talet har man genomfört arkeologiska undersökningar på många olika platser i stan. Men det har varit små begränsade utgrävningar och många av de slutsatser man tidigare dragit har visat sig vara tveksamma. Men med den stora grävningen som avslutades här om året har man fått den helhetsbild man väntat på. Sigtuna museum har ända sedan sekelskiftet spelat en viktig roll i jakten på stans förflutna. Den som la grunden till detta var en historiker, eldsjäl och tillika farbror till vår förre statsminister. Olof Palme den äldre dog bara 34 år gammal efter att ha satt fart på det historiska intresset i sin hemstad. Och nu, 73 år senare, planerar man nästa stora steg. Här i kvarteret Trädgårdsmästaren, där arkeologerna nyss grävde fram det första Sigtuna, byggs nu butiker, apotek och hotellrum. Och det är under det här nya kvarteret som man nu planerar att genomföra det kanske mest intressanta museiprojektet i Sverige idag. Och det vid samma gata där allting började för över 1000 år sedan. I den här underjordiska salen kommer man att rekonstruera medeltidshusen och livet och sysslorna från 1000- och 1100-talen. Besökarna ska kunna rista sina egna runor, titta på arkeologernas fynd och få en möjlighet att se och lyssna på medeltiden.
Nu har vi kommit så här långt så att den här enorma lokalen finns här. Den är 30 gånger 30 meter, alltså 900 kvadratmeter och 5 meter högt i tak.
Här kommer återigen smedjorna, kokhusen och bostadshusen att stå. På exakt samma plats där de stod när de byggdes. Fortfarande saknas pengar till själva utställningen, men man hoppas få dem med hjälp av sponsorer.
Vi har ju inte några exakta siffror på vad det här kostar än, eftersom vi inte har ett fullständigt scenario för hur utställningen ska se ut och hur den lokalen ska utformas. Men i runda tal så rör det sig om 15-20 miljoner. Och det är en fantastisk möjlighet att skapa något alldeles unikt.
Man ser framförallt människan i medeltiden. Man ser henne komma fram som hantverkare och som invandrare. Man ser kungens närvaro i stan med myntstamparna och runbenet som nämner kungen till exempel och hans gille här. Man kan höra deras skrål i stugorna kring juletid när stora gillorna kommer igång. Så trots att det är torrt material vi jobbar med, det är papper, det är ritningar, det är foton, så lever det ändå mellan deras händer, medan man håller på att jobba med det.
Berättare och producent var alltså Mikael Agaton, som bland annat använde så kallad datagrafik för att mana fram ur Sigtuna.